Vi har redan haft hela predikningar här. Och det menar jag bara positivt. Helt underbart. Tack för alla Guds ord här som har redan talat till oss. Och Guds ord är levande. Och gör det som Gud har sänt dig att göra. Det kommer aldrig tillbaks tomt eller fåfängt. Så det är gott att veta. Förra söndag hörde vi om fyra hästar. Inte för att vi har blivit hästälskare här i kyrkan, utan det är ju någonting som ingår här i Uppenbarelseboken. Vi talade om den vita hästen som segrar. Vi hörde om den röda som talar ju om krig och beväpnad våld av olika slag. Vi hörde om den svarta hästen som talar om stora ekonomiska svårigheter, om en hyperinflation om man så vill. Den blekgula hästen vars ryttare klart benämns, det är döden och det är Hades eller dödsriket. Och den kommer ju med, igen då, med krig eller beväpnad våld. Den kommer med hungersnöd. Den kommer med sjukdom och den kommer med vilda djur. Och genom detta dödas en fjärdedel av jorden. Nu var jag inne på detta då att bolla lite med siffror och 8 miljarder och att det så skulle vara då 2 miljarder. Men det kan ju också tänkas att det är en fjärdedel av jorden när det gäller ytan. Det står ju bara en fjärdedel av jorden. Och då har vi inga siffror exakt. För då vet vi inte vilken fjärdedel av jorden det skulle beröra. Men det var alltså de fyra hästarna. Och idag fortsätter vi och följer profetian om hur Jesus öppnade femte sigillet. Hur många var det sammanlagt? 7 sigill. Och 4 är redan öppnade. Och nu får vi höra hur Jesus öppnar det femte. Och då läser jag från Uppenbarelseboken 6:e kapitlet. Verserna 9, 10 och 11. Uppenbarelseboken 6. Verserna 9 till och med 11. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst: Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom dem hade blivit fullt. Efter den här hemska skildringen om hästar, speciellt den röda, den svarta och den blekgula, så lyfts blicken igen upp till Guds tronsal. Bara det tycker jag trösterikt. Att vi får tillsammans med Johannes komma tillbaks till händelsernas centrum, och det är just Guds tronsal. Där får vi se skaran av martyrer under altaret. Under altaret. Vi har ju hört en hel del om tronsalen i kapitel 4 och 5. Och vi har sett alla möjliga konstiga väsenden. Och det var mycket som vi har kunnat bara förundras över. Men vi har aldrig hört talas om ett altare i Guds tronsal. Nu får vi reda på att det finns ett altare. Åtminstone ett altare i himmelen. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Var det inte bara någonting som tillhörde Gamla testamentet? Nu är vi i himlen och där finns det också ett altare. Hur kommer det sig? När Gud gav uppdraget åt sin trostjänare Mose att bygga alla de här föremålen och tabernaklet i öknen, helgedomen i öknen, då fick Mose en tydlig beskrivning av hur han skulle bygga detta. Och så står det på ett ställe att han fick detta efter det som är i princip de himmelska förebilderna. Med andra ord, det vi har i Gamla testamentet, det är bara skuggan. Verkligheten, den har vi i himlen. Den har vi i Jesus. Så, det altaret eller de altaren som finns på riktigt, de finns i himlen. Det andra var bara en skugga som skulle peka på själva verkligheten. Det fanns det två altaren i helgedomen som Mose skulle bygga. Ett var utanför helgedomen. Ni vet själva helgedomen, själva den här hyddan, det här tabernaklet var ju uppdelat i två delar. En större del, om man så vill, två tredjedelar. Och där fanns ju då, nu ska jag fråga er, vad stod i helgedomen? Vad sa du?
Förbundets ark.
Förbundets ark, den fanns inte i helgedomen. Den fanns i det allra heligaste. Om man nu ska vara väldigt noggrann, men du har rätt. Det tillhörde helgedomen. Men det är den här sista tredjedelen, absolut. Förbundsarken med manna och de 10 budorden, alltså tavlorna, och Arons grönskande stav. Det var alltså det enda som fanns i den sista tredjedelen. Men i den större delen, vad var det som stod där? Vilket altare? Det stämmer, ett altare. Skådebrödsbordet med 12 limpor. Men vilket altare var det som stod där? Vi sa att det fanns två altaren, ett utanför och ett inne. Så det där inne, vilket altare var det? Nej, inte offeraltaret, det var utanför. Det var rökelsealtaret. Det var ett mindre altare. Och där tände man rökelse som steg upp till Herren. Som en väldoft för Herren. Så det var också ett altare, men inte offeraltaret. Skådebrödsbordet, rökelsealtaret och en tredje sak. Ljusstaken, den sjuarmade ljusstaken. Det här var lite ledande när jag pekar här mot pianot. Den sjuarmade ljusstaken. Utanför själva helgedomen fanns då det första altaret. Och det var rätt så stort. Och på det offrades alla dessa djuroffer som skulle offras till Herren. Så där har vi dessa två olika altaren i det som var skuggan. Och nu läser vi om att det också fanns alltså ett altare i himlen. Och jag antar nu bara att skaran av martyrerna, de var inte inne i själva helgedomen. För det läser vi om senare uppenbarelse i boken. Utan de var under det här större brännofferaltaret där man offrade djuren. Och jag tycker att det talar väldigt starkt om varför de är just där. Vad hade de fått göra? De hade fått offra sina liv åt Herren. Deras liv hade blivit ett heloffer om man så vill. Där de hade blivit martyrer för Jesu vittnesbördets skull och Guds ords skull. Detta talar ju till dig och mig också. Det här talar ju till oss. När Johannes här får se den här skaran av martyrer, då blir han inte förvånad att det finns martyrer. Det verkar som någonting som är en självklarhet, att det finns martyrer för Jesu vittnesbördets skull och för Guds ords skull. Om vi tänker tillbaks, när levde Johannes, när skrev han Uppenbarelseboken? Det var ungefär år 90 efter Jesus. Då har redan Stefanus dött som martyr. Jakob har blivit halshuggen. Alla hans bästa vänner, alla de andra 11 apostlar, hade ju år 90 redan fått ge sina liv. Alla de hade ju redan blivit martyrer. Så för honom var det inte konstigt att han får se en skara av martyrer. Vilka är då dessa martyrer? Är det de som dödats under antikrists framträdande? Eller är det alla martyrer som dog allt sedan Stefanus, den första martyren, och fram tills idag, alltså genom hela den kristna historien? Open Doors, vi har ju haft besök här av en företrädare från Open Doors. Jag tror det var januari. Och Open Doors skriver på sin hemsida att idag är det 245 miljoner kristna som förföljs, medan vi sitter lugnt och stilla i våra kyrkbänkar och hoppas att det inte ska komma någon förföljelse. 245 miljoner av våra trosyskon blir förföljda just i dessa dagar. Så detta är ju ett budskap till dig och mig idag. Att lida och dö för Herren om det behövs borde vara någonting som vi tar med i vår beräkning när vi säger ja till Jesus. Att vi ber Herren om att han ska ge oss den kraften när den behövs. Och det är absolut inte säkert att vi alla kommer att dö som martyrer. De flesta jag känner har dött en naturlig vanlig död när de kom upp i en viss ålder. Och det är mycket möjligt att de flesta av oss kommer att dö en helt vanlig naturlig död. Det är inte det jag säger. Men att vi är redo att lida för Herren. Vi söker inte lidandet. Jag tycker inte om lidandet. Jag säger inte att hallå, nu måste vi alla gå in för lidandet. Men att vi är redo för det när det kommer. Att vi inte förnekar vår Herre, utan att vi står upp för Jesus. Och det behövs inte alls att vi blir martyrer till den grad att vi dör. Det kan vara det att någon skrattar åt oss. Någon tycker konstigt om oss. Att vi inte är med i gänget för Jesus skull. Är vi redo att lida för Jesus? Jesus själv säger, om de redan gör detta mot det gröna träet, alltså mot honom, att han blev förföljd. Varför skulle de inte göra det mot lärjungarna? Så detta är ett budskap till oss, ett allvarligt budskap, men det är viktigt att vi instämmer i detta. Herre, om det så behövs, så är jag också redo att lida för dig, och om det skulle behövas också att dö för dig. Kraften finns inte i mig, kraften finns inte i dig, och du behöver inte leta efter den kraften idag i dig, utan den kommer att ges till dig i det ögonblicket när det behövs. Och jag blir ofta påmint när jag tänker på detta om det Corrie Boom, en holländsk kristen kvinna, har sagt i detta sammanhang. Och hon hamnade ju också i koncentrationsläger. Hennes far, hennes syster blev martyrer i koncentrationsläger. Men innan detta så frågade hon sin pappa så här: pappa, kommer jag att ha kraften att bli martyr om det behövs? Kommer jag vara tillräckligt stark för att kunna lida för Jesus när det kommer? Då var de fortfarande hemma alla tillsammans i huset och i lägenheten. Kommer jag vara tillräckligt stark? Och så berättade pappan för henne och sa: du, kommer du ihåg när du var en liten flicka, hur vi gjorde när vi skulle åka iväg någonstans med tåget? Jo, det kom hon ihåg. Jag sa: kommer du ihåg att jag köpte alltid biljetterna i förväg? Jo. När var det du fick din biljett? Var det 2 dagar innan? Eller var det när vi klev ombord tåget? Ja, det var ju när vi klev ombord tåget. Så jag inte skulle tappa den eller glömma den. Ja, precis. Och på samma sätt, sa han, kommer Herren att ge dig biljetten. Han kommer att ge dig kraften och styrkan i det ögonblicket du behöver det. Det enda som vi behöver idag göra, det är att säga: Herre, här är jag. Jag vill tjäna dig med allt. Jag vill tillhöra dig med allt jag är och äger. Bibeln ger oss inte något svar på vilka dessa martyrer är, om det är de från den antikristna tiden eller om det är martyrerna från hela kyrkans historia. Vi får inget svar. Det Bibeln säger att det är en skara av dem som har blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Sen står det att Johannes såg själar. Och detta ord har ibland använts för att säga: ja, men då ser ni, det blir inga nya uppståndelsekroppar direkt när vi kommer till himlen. Här talas det om själar under altaret. Är det så vi ska förstå det? Jag säger absolut inte. Hur ska vi då förstå själar? Det finns ju också i vårt språkbruk. Kanske lite gammeldags. Men vi kan prata om en person som är väldigt så där snäll och god. Vilken god själ. Och då pratar vi om en person. En livslevande. Eller man kan ju säga så här: vi har bjudit varenda kotte. Och nu är det inte någon släkting vi tänker på. Vi har bjudit varenda kotte och ändå dyker inte en själ upp till visningen. Det är en mening jag har hittat på nätet. Vi har bjudit varenda kotte och inte en enda själ har dykt upp. Vad har de haft för förväntning? Att det kommer några själar insvepna till visningen? Nej, vi pratar om livslevande människor fast vi använder ordet själ. Och Mattias, du var inne på synonymer här inledningsvis. Jag har också varit och googlat på synonymer.se när det gäller själ. Och då står det tydligt, när vi kommer på det vardagliga, den vardagliga betydelsen av själ, så står det: det är en person, en varelse, en människa, en individ. Det är det synonymer.se säger om själ. Så långt till det att vi använder ordet själ också för levande människor. Men sen finns det någonting i texten som jag tycker är spännande. Det är lite som att vara detektiv ibland. När vi läser om att dessa själar får var och en vit klädnad, då ställer jag en fråga, en mycket enkel fråga. Vad behöver en själ utan kropp en vit klädnad för? Men alltså, det står ju där. Och lägger man ihop ett och ett så blir det två. Så jag tror att dessa fantastiska syskon som har gått före genom att ge sina liv till Herren, de har redan uppståndelsekroppen. De har uppståndelsekroppen och för den får de nu en ny vit klädnad. Det gör mest mening för mig i alla fall att tänka på det sättet. Så utifrån texten så kan vi lugnt säga att martyrerna är inte bara kroppslösa själar, utan de har fått en uppståndelsekropp och de är i Guds närhet. Vilken tröst! Och detta säger ju till dig och mig också, att om vi håller fast vid Jesus in till döden, det kan vara en naturlig död eller det kan vara martyrdöden. Om vi håller fast vid Jesus och vi dör i honom, så får vi en uppståndelsekropp. Det står ju tydligt att den gamla jordiska kroppen, den ska överkläs med en härlighetskropp, säger aposteln Paulus. Så det ögonblicket vi stänger våra ögon här på jorden, så är vi hos Herren med en uppståndelsekropp. Vilken fantastisk bild eller blick vi får in i verkligheten bakom ridån. Vi kommer aldrig att ångra detta om vi dör i Herren. Vi kommer inte att vakna upp på andra sidan och säga: nu har vi blivit lurade. Utan vi kommer att säga: det är som det är sagt och det är ännu bättre än vad vi har kunnat tänka och tro. Dessa trosyskon som Johannes får se, de är hemma hos Fadern, de är hemma hos Jesus. Halleluja! Sen finns det en annan sak som är viktigt för oss att förstå. Vad är det egentligen som händer där under altaret? Vers 10 och 11. De ropade med hög röst: Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom dem hade blivit fullt. Jag tänkte när jag läste detta: vad är det för något? Nu är vi alltså i himlen och alla jordiska känslor har vi lagt bakom oss. Och dessa heliga som verkligen har gett sina liv för Jesus, de står där under altaret och ropar efter hämnd. Ska vi ha sådana känslor när vi kommer till himlen? Och så är de otåliga. Hur länge ska vi behöva vänta? Det här känner jag igen från mina dagar här och nu. Att jag är lite otålig. Hur länge, Herre? Finns det sådana känslor kvar i himlen? I Guds tron, sa jag. Jag trodde att vi skulle bli fria från allt sådant när vi kommer hem. Så hur är det egentligen? Och då påminner mig Herren om något som står i Romarbrevet. Romarbrevet 12, vers 19. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Så här har vi ett budskap av Paulus genom den helige ande som säger att hämnden är hos Gud. Så det finns någonting som heter hämnd hos Gud. Det finns någonting som heter vredesdom hos Gud. Om vi går till psalm 94, vers 1. Psalm 94, vers 1. Då står det: du hämndens Gud. Herre, du hämndens Gud, träd fram i glans. Och nu är frågan, om vi säger, nej men Gud, han är bara enbart kärlek, förlåtelse, barmhärtighet och nåd. Eller om vi tillåter Guds ord att lyfta fram saker som vi kanske brottas med. Saker som inte är så enkla för oss att förstå. Men Bibeln talar om att Gud, han är också en vredens Gud. Gud talar om att Gud är en hämndens Gud. Det kan vi inte komma ifrån. Men när jag har sagt detta så vill jag direkt också säga att det är en stor skillnad mellan den mänskliga vreden och den mänskliga hämnden som vi tänker på och det som gäller Gud själv. Människans tankar, våra tankar, de tillhör den fallna världen. Våra känslor tillhör den fallna världen. Och därför är det så, när vi människor hämnas, då är det våld som föder nytt våld. Det blir aldrig rättvis. Det blir aldrig rätt. Det blir aldrig bra. Och därför säger aposteln Paulus, hämnas inte. Överlåt det åt Herren. För det är en stor skillnad när han hämnas. Och hans vrede är inte vår vrede. Människan är ju inte kärleken, men det är Gud. Människan är inte ren, men det är Gud. Människan är inte helig, men det är Gud. Människan är inte rättvis, men det är Gud. Så när han vredgas, när han hämnas, då är det på ett helt annat plan. Nu är vi inne i Uppenbarelseboken, Nya testamentets sista bok. Och då får vi bara konstatera att det handlar mycket om Guds vrede faktiskt. Till och med om vredeskålar. Det handlar mycket om Guds hämnd. Men om vi tänker efter i slutändan, så handlar det ju om att han sätter stopp för alla de hemska djävulskaper. Så hans hämnd sätter stopp för det onda. Hans vrede sätter stopp för all orättfärdighet som finns på vår jord. För alla människor som lider genom andra människor. I äktenskap, i familjer, i relationer, nationer och folk emellan. All den här orättvisan där människor dödar varandra bara för pengar eller äran eller vad det nu kan vara. Guds vrede, Guds hämnd sätter stopp för den hemska satanska orättvisan. Och det är en stor skillnad, eller hur? Guds hämnd och Guds vrede, det betyder att det äntligen skapas rättfärdighet i en alltigenom orättfärdig värld. Guds hämnd innebär att han inte längre tolererar att hans skapelse trampas med fötterna av en girig, orättvis och ond värld. Så med andra ord, när dessa martyrer under altaret, när de otåligt frågar efter Guds hämnd, då vill de bara veta när domen över det onda kommer och när Herrens frälsning blir synligt. Det är det de frågar efter. Och de gör precis som Nya testamentet i övrigt säger. De har ju ingen längtan efter att själv gå och hämnas. Det står ju tydligt. Det är inte: Herre, när släpper du oss loss så vi kan gå och hämnas på dem som har dödat oss? Det vore ju fel. Utan de kommer till Herren och säger: Herre, vi överlämnar det till dig. Och när är det dags att din frälsning kommer över en ond värld? Och då tror jag att vi kan förstå deras bön och deras rop. Och då är det inte konstigt heller att de är otåliga. Det är en helig otålighet på sätt och vis. Precis som vi säger: Herre, när kommer du äntligen? Det är en bra otålighet. Och på samma sätt är det för dem. Och till sist. De blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid. Tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom dem hade blivit fullt. Och här ser vi återigen att Gud har full koll på situationen. De får höra att det är bara en liten tid, alltså det finns en tidsbegränsning. Det är någonting som Gud sätter en gräns när det gäller tiden. En liten tid, sen är det slut med detta. Och Gud har full koll också när det gäller antalet. Han säger: tills antalet har blivit fullt. Det vill säga, inte en enda martyr kommer att behöva dö i onödan. För Gud har också satt en gräns för den ondes attacker mot Guds utvalda. Så han har koll på läget. Jag vill sammanfatta. För oss som följer Jesus är det en normal sak att vi räknar med att det kan också innebära svårigheter att följa Jesus. Och vi får be honom om den kraften att vi verkligen är trogna honom. Inte någon kyrka, inte någon pastor, inte någon rörelse, utan Jesus ska vi vara trogna. Och be om att vi får den kraften som vi behöver för varje dag och för varje situation. Det andra: när vi dör i Herren kommer vi inte att ångra detta. Vi kommer inte bli lurade. Vi kommer hem. Vi får vara där Jesus är. Han har berett en boning för dig och mig. Det är förberett. Och det tredje: Gud har full koll. Vi är inte utlämnade åt onda andemakter. Kom ihåg detta. Vi är inte utlämnade åt onda andemakter. Vi är precis som vi sjöng. Jag blev så glad också åt den sången. Han omsluter mig, eller du omsluter mig på alla sidor. Det är där vi är hemma. Det är där vi är trygga. Vi är inte utelämnade, vi är inlämnade i Guds faders armar, i hans hand. Det var bara det femte sigillet. Jag hade tänkt när jag började förbereda för idag att jag skulle hinna med 5 och 6. Men jag insåg så småningom, det är så rikt, det är så mycket här i det femte sigillet, att vi stannar där. Så får vi ta det sjätte, som talar om jordiska och kosmiska katastrofer av oanat mått. Det tar vi nästa gång. Så om du hellre vill höra någonting om vackra blommor och att allt kommer att bli bra, Då kommer nästa söndagens predikan inte vara rätt plats. Men vi kommer att tala sanningen. i kärlek. Och vi kommer att tala om honom som har makten. Mitt i allt. Amen.